Då säger vi god afton och välkomna till kvällens avsnitt av Bend It Like Bent Not, fotbollspodcasten från 3perspektiv.com. Du kan lyssna på oss på iTunes, på YouTube eller helt enkelt bara på 3perspektiv.com, vår egna blogg där det trillar in ett litet inlägg då och då också. Och med mig idag har jag ingen Hannes Fälldin, men väl Måns Karlsson.
Det får duga.
Du hörde besvikelsen i min röst.
Ja, men jag känner att jag kan ersätta Hannes på ett sätt som gör att det kommer inte att märkas att han inte är med faktiskt.
Oh, härligt. Ja, men det är rätt inställning i alla fall. Och både jag och Måns sitter för närvarande och tittar på Supercup-finalreturen mellan Barcelona och Atletico Madrid. Ganska bra match, eller hur?
Ja, och framförallt Atletico Madrid. Ja, de har inte speciellt mycket boll, men...
19% var det väl efter halva halvleken.
Efter 25 minuter någonting var det 19%. Ja. Men de gör det bra. De har ju skapat fler målchanser än bara så.
Ja, det går inte ut för att skapa målchanser. Det går ut på mål, men för att göra mål så bör man ha
mål. Bra hittills, jag vet inte, står 0-0.
Så skulle man kunna säga. Ja. Men ärligt talat, du hörde att jag sa Supercup-finalretur. Är det inte helt fucked up att det är två möten i en sån här Supercup-match mellan vinnarna av ligan och av kuppen?
Jo, det kan man skall tycka.
Finns det någon annanstans?
Att det är dubbla möten? Ja, det vet jag inte faktiskt.
Men... Nej, nu pressar jag dig upp mot väggen.
Ja, tack. Men jag ser ju nu när de gör en liten utzoning här när det är halvtidspaus att det är ju inte exempelvis fullsatt på någon kamp, utan det var ganska glesbefolkat, man får säga så, på övre ett tag.
Ja,
så att helt hett är det väl kanske inte, utan då kanske det är bättre att göra, sätta det på en neutral plan. Men för ett lag som Atletico Madrid, det måste ju vara skönt att kunna börja säsongen med en hemmamatch mot Barcelona. Nu har ju Loia också kommit igång, men att man ändå får börja med en sån stor match i början av säsongen. Sen såklart, för Barcelona är väl kanske inte riktigt så hett att spela hemmamöte i Supercupen.
Ja, men precis. Och det känns ju generellt sett som själva konceptet. I England är det väl ganska häftigt visserligen, fullsatt på Wembley och sådär. Alla vill ju spela på Wembley. Men i övriga länder, till exempel i Sverige, känns ju väldigt av, vad heter det? Helt, det känns ju inte hett överhuvudtaget.
Nej, men det är ju lite grann så svenska syndromet överhuvudtaget. Vi gillar ju inte svenska cupen heller här. Att gå på de matcherna. Alltså det är någonting här som gör att det är allsvenska som är intressant för oss svenskar. Folk kommer inte ens på Europa League-kval. Det hade Malmö bra mot Swansea, men exempelvis Elfsborgs matcher har ju varit väldigt glesat på läktarna. Trots att man ändå har varit, trots att det ändå är en svass ganska stor klubb och alla de faktorerna. Jag kan förstå att det är 100 pers på Gävles matcher som spelar en match i Sundsvall liksom. Men alltså allt som allt så verkar som att, om vi ska ta just Sverige som exempel, så är det egentligen bara allsvenskan som folk tycker är intressant. Och det kanske är så lite grann i många länder, att förutom möjligen England då, att serierna, det är så många matcher nu för tiden och Det är så viktiga matcher där rivalmötena blir större och större, eller blir fler och fler rivaler, i och med att det exponeras på ett annat sätt än tidigare. Och det kanske är därför som det blir så avtrubbat med
ja. Ja, precis. Och det gör ju att det här dubbelmöteskonceptet känns ju fel.
Sorry.
Någonting som inte är så hett behöver man ju inte köra dubbelt så mycket som man tvunget ska göra.
Nej, sorry. Men som sagt, det är väl också det här med Wembley-grejen, att de har ingen riktig sån arena i Spanien, så då kanske de känner att det här är rättvisa sättet att göra det på, helt enkelt.
Ja, så är det. En annan, nu tycker jag vi lämnar det. Jag vet, det är möjligt att vi glider tillbaka till Barcelona och Atletico Madrid igen, för att vi har ju ändå matchen på. Det är inte omöjligt att man har någon reflektion man vill hosta ur sig mitt under matchen.
Nej, menar.
Du sa, vad var det du sa? Att Neymar... Ja, du gillar inte hans frilla.
Nej,
han
har ju klippt sig, men jag har kommit fram till, eller jag har tänkt eller tänkt en gång, han är ju någon sorts fotbollens motsvarighet till Justin Bieber på något sätt. Han är lite småtöntig, men ändå någon som är väldigt stor och har sett som en underbarn väldigt länge. Jag tycker det finns ganska många likheter. Men nu har han klippt sig, så nu har han i alla fall inte riktigt liknande frisyrer längre som de har haft tidigare i alla fall. Så kanske försöka ta avstånd från Justin.
Det känns ändå som detta är någonting du har funderat ganska mycket
ja,
på.
Men ja, det är faktiskt det. Jag har tänkt på det egentligen sen Confederations Cup när man började se Neymar på allvar. Någon gång då som jag kände...
Det var då du kollade, hade din Justin Bieber period i livet.
Det var då jag kunde se lika. Nej, men det var då jag kom fram till det. Jag kände att han är lite... Han är en extrem talang men väldigt... Vad ska jag säga, med lite diva-fasoner för sig och försöker vara lite cool, men ändå innerst inne så är de nog lite töntiga.
Mm, han är nog en mjukis då, ja, under sitt skal skulle jag tro.
Jag tror det.
Mm, det är väl lite därför han, det tog som tid för honom att lämna också.
Så är det.
Men det är inget fel med det.
Nej.
Man får vara som man vill.
Ja.
Men, något annat har hänt idag som jag tycker man kan dra lite större växlar av också. Och det är att MFF, om vi håller kvar lite där, har släppt sin anfallsstjärna Rant i mitt under guldstriden då. Prissumman tros landa på runt 35 miljoner, men faktum är att man riskerar ju att sälja bort sitt guld genom att tappa en av sina bästa spelare när det återstår 9 omgångar av serien. Och det här är ju ett fenomen som vi ser mest i de mindre ligorna, och det känns ju eftersom att vi har sån närhet till allsvenskan, så det är här vi ser det på allvar. Men en reflektion av det här som jag har, det är att det har ju varit väldigt mycket snack, om vi håller oss kvar vid Malmö FF nu, om Gilouan Hamad, att han ska lämna. Och det har ju både han och agenten pratat otroligt mycket i media och gått ut, och de har ju verkligen inte hymlat med att vi snackar med klubbar och vi vill liksom, han vill ta steget. Och sen så ser man på då Rantis agent och Ranti själv, som inte har sagt ett ord, inte ett knyst. Och sen så står vi här några veckor senare, och då är det Ranti som lämnar och Hamad ser ut att bli kvar. Så kan man dra, eller kan man konstatera att det är agenter som låter väldigt mycket, de har egentligen inte så mycket att säga, och de som inte låter någonting alls, de har jävligt mycket att säga.
Ja, så kan det vara.
Förstår du vad jag ville landa någonstans med det här?
Jag förstår absolut. Sen har ju många, vilket också som Mino Raiola, det vet man ju aldrig vad det är som gäller. Men,
det är ju ett skådespel.
Precis. Annars, ja, det är möjligt att det är så. Sen tror jag också det här skillnaden mellan Ranti och Hamad är att Hamad har ju setts ganska länge nu. Han är väl bara 22 eller vad är han? 22, 23 år. Men han har ju setts väldigt länge som en stor, stor talang. Och att det kanske är därför som han har gått ut där, känner att han har lite mer bråttom ut, för att han börjar känna att han inte vill fastna i allsvenskan på något sätt. Men en sån som Ranti har ju varit, kämpat på ett annat sätt och varit helt okänd fram till dess han kom till Malmö egentligen. Och sen nu fått chansen, gjorde bra i sydafrikanska landslaget, gjorde bra i allsvenskan. Och att det är därför som han kanske är lite mer ödmjuk och inte går ut och snackar så mycket om det högt i pressen. Och sen när rätt erbjudande dyker upp så tar han det helt enkelt. Jag tror det är lite grann det som är skillnaden också.
Ja, men sen, det handlar väl också lite om att agenten i fråga, de är ju jävligt bra på sitt jobb ofta. Och de inser ju att de behöver, om vissa spelare som då kanske vill lämna, då behöver man bygga upp en hype. Och då kan risken bli att hypen blir lite utan substans. Vi vet ju inte hur mycket Hamad har fått i erbjudanden och sånt. Men risken, det låter ju på agenten honom själv att det är ganska mycket. Men uppenbarligen inte någonting som är tillräckligt bra. Och för Tiki, på hans agent så lät det, eller då Ranti, Tiki som han kallats, så har du inte låtit någonting överhuvudtaget. Och sen helt plötsligt bara kommer det. Så det känns som att det är lite spel för galleriet, och man vill kanske bygga upp en hype som egentligen inte finns då. Genom att prata mycket och få mycket publicitet.
Så är det definitivt. Och sen agenterna har ju också sig själva att tänka på också i affären. De tänker inte bara direkt på spelarnas bästa, utan de får ju en egen procentsats av att få ut så mycket möjligt för en affär. Så att de kan vilja också kanske hellre se att en sån som Hamad blir såld än att han går som bossmanfall. Men alltså, man vet inte vad de har för dealer där. Varken spelaren och klubben och spelaren och agenten och så vidare och så vidare. Så det är någonstans där kan det också vara en skillnad. Vet inte om de har någon sorts, i golfen har väl caddy ett visst procent av vinstsumman och så vidare. Man vet inte hur det funkar med alla fotbollsspelare, vad de har för deal.
Det är ju olika personliga kontakter.
Precis. Men... Så det är ju det är svårt att veta just den biten också. Som man naturligtvis också kan spela in. Att han kanske kämpar svårt för att få Hamad såld nu. För att det kanske han helt enkelt tjänar mer pengar på, agenten också. Medan så som Ranti har ju mer, han har ju flera år kvar på sitt kontrakt. Där kände de inte samma panik, samma krav att han ska säljas. Jag känner att gör han bara tillräckligt bra så kommer det bli.
Exakt.
Kommer det ske helt enkelt. Och gör han hade gjort en till bra säsong kanske han kunde gått 50 miljoner och så vidare.
Men sen är det också så att finns de kan visst om att det fanns ett konkret intresse. Det kan ju funnits liksom bakom liksom gömda dörrar har förhandlingar pågått länge. Det vet vi inte.
Nej, precis, som man...
Och då behöver de inte bygga en hype om det redan finns då.
Exakt, jag tror det till och med stod om det i Sportbladet för ett tag sedan också. Att Bournemouth, tror jag det var då med, hade rapporterat visat intresse. Men att det var, inte, det var inget konkret, det var inget bud lagt och allt det där.
Ja, jag hörde något om att det var något bud på 10 miljoner någon gång sådär också. Men det var ju aldrig aktuellt.
Nej, precis. Så det är väl lite grann det också. Och sen sagt, han hade varit snack om så länge nu. Så att det är väl kanske därför också som hypen har byggts upp lite grann.
Sen, ja, men om vi då hänger kvar vid Mino Raiola, Zlatans agent. Han har ju, om jag inte minns fel, Pogba och Balotelli också bland annat i sitt stall. Och det är ju verkligen... spelare som
de är inte så tysta de heller eller de.
Nej, exakt, så där behövs, nej, där han behöver inte bygga upp hypen på så sätt. Dels presterar de på plan och sen så bygger de sin egen person utanför. Han liksom han spär bara på det, men egentligen känns lite överflödigt just hans fall. Ja, men jag tycker det ligger någonting i det. Det blir ju mycket sånt här när agenten uttalar sig och rykten i tidigt tider. Men man ska komma ihåg att det kan ligga rätt mycket skitsnack bakom. Och det är nästan farligare när det är för tyst, visar det sig.
Så är det, absolut. Sen kan man tycka att hela grejen är konstig, att man att Malmö inte får någon chans att värva in en vettig ersättare nu till Ranti, för att transferfönstret är stängt. Det tycker jag är konstigt. Man får värva in sådana som är kontraktslösare också förstås. För bland annat Häcken gjort och blivit ganska stort rabalder kring det. Men annars var Malmö för lite sig de anfallare de har i truppen. Och de som är skadefria just nu är väl Magnus Eriksson och Cibicki, hur man nu tar det. Sen är det väl Molins då kanske som får chansen.
Ja, han kan ju spela anfallare liksom.
Inte riktigt samma spelartyp som Brandt förstås. Eller det finns väl egentligen ingen i allsvenskan i princip som...
Nej, det skulle vara Akam kanske.
Ja, precis. Så precis, som har de egenskaperna som han har, men det blir ju också tungt att ersätta en sån om man ska ersätta rakspelare rakt av. Så det är liksom intressant att se nu. MFF har ju haft ett verkligen drömläge i och med att HF och AIK är ganska formsvaga och IFK Göteborg ju föll ganska klart mot Malmö i helgen. Så det är absolut intressant att se vad det här får för faktor helt enkelt på MFF i framtiden.
Ja, men precis. Vad tycker du vi ska landa nu egentligen?
Nej, vi kan ju landa till, kring en grej. Dra en liten parallell här till eller lite parallell, vi tar en liten återblick till Barcelona mot Madrid. Så noterade jag en grej som vi också satt och pratade om lite grann kort här innan. Att Messi har börjat bli lite... Jag vet inte om han fått hybris över sig själv eller vad det kan vara. För han har ju alltid varit en sån som han skiter i vad han får 35 fällningar på match. Han kör bara vidare, han ställer sig upp. Han gnäller väldigt sällan på domaren. Då har han ju ganska ofta lagkamrater som gör åt honom. Han har alltid behövt göra det där. Men nu återigen såg jag här i halvtidsvin att han gick runt, pratade med domaren, gestikulerade ganska ivigt efter halvtidssignalen på väg ut i spelagången. Och det är ju saker som inte han har gjort tidigare. Och nu har vi ju läst, idag kom det också uppgift om att han ska ha sagt ganska hårda ord till sin lagkamrat på träningar, att det är honom de ska spela för och bla 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 bla. Och det är ju en bild av mest, visst den byggs upp lite grann redan under Zlatan-tiden där när han kände sig hotad och ville börja styra och ställa. Men det känns som att det har börjat gå åt helt fel håll för Messi. Inte på plan förstås, för där är han fortfarande överlägsen. Men att han har börjat, vet inte vad det är, om han har börjat blivit trött på karriären. Inte trött på karriären så att han ska sluta, men att det har börjat ta ut sin rätt. Att han har spelat så mycket och att det någonstans går ut över hans person. Att han kanske känner på att han börjar gå lite åt fel håll kanske. Jag vet inte vad det
är. Jag skulle tro att det kräver ganska mycket energi att vara med sig.
Ja, precis.
Både på och utanför planen. Ja. Så att, men det är ju någonting jag håller inte riktigt med. Han är ju inte riktigt lika bra som han var. Alltså, det är någonting med som är att han, fast det, ja, det kan vara lite tidigt att bedöma nu, men
ja.
Han, ja, nu har han inte varit bra i den här halvleken, tänkte jag säga. Han var ju definitivt inte bra i slutet på Champions League förra året. Och det känns kanske som att det spekulerar vi ju lite, frågan om vi har pratat om det i tidigare avsnitt, men när liknande som med Zlatan, när han var i Barcelona nu, när Neymar kommer och skär lite uppmärksamhet, även fallet inte på något sätt, han har inte ens startat alla matcher så, men så känns det ändå som att det är han som blir, ja, lite av en fixstjärna också. Han är ju trots allt Justin Bieber, som du brukar påstå. Och jag vet inte om det också spelar in, att Messi är trött på hela, alltså Messi kan ju aldrig bli en vanlig spelare heller.
Nej.
Han kommer alltid vara Messi. Han kommer alltid vara bäst genom alla tider egentligen.
Men problemet just nu tycker jag är att han känner, det känns som att han har gått från att ha varit en lite ödmjuk som liksom tar smällarna och skiter i det, ställer sig upp och fortsätter vara dominant, till att han nu, efter att bli fälld exempelvis nu, så var han ganska hårt framme och kritiserade domarskapet.
Absolut, ja, men det är en tydlig humörsväng, det håller jag med om. Men det intressanta är ju, så vi kan konstatera att den finns där. Mm. Det intressanta är ju egentligen att bena ut varifrån det kan ha kommit.
Mm.
För det kan ju inte vara en slump att han helt plötsligt, utan det, jag tror det kan ligga de här, några av de orsakerna eller ändå la fram att han är, ja. Sen, jag vet inte, han kan vara lite mätt och så också. Han har ändå uppnått ganska hyfsade saker i sin karriär. Det är väl bara att göra någonting vettigt med landslaget också. Sen så är han ju ganska färdig.
Mm. Men det kanske är lite, vi kan ju dra paralleller till våran käre Zlatan Ibrahimovic. Han har känt ju att han någonstans, han har ju varit runt i så många klubbar nu, så han har ju fattat att han kommer aldrig bli legend i någon klubb egentligen. För honom blev det som att det enda han kommer ställa, han har chansen att bli verkligen den här legendaren, det är ju Sverige och svenska landslaget. Och det har man ju sett, han skiner ju på ett helt annat sätt nu i landslaget i åren.
Framförallt, det ligger något i det, ja.
Framförallt egentligen sen han gick från Barcelona till Milan, och egentligen då började vända, sen framförallt nu sista åren, där han egentligen har trivts som allra bäst i landslaget. Så har det inte alls varit tidigare. Och det berodde så mycket på att han har vunnit allting, förutom han har inte vunnit Champions League, men han har vunnit ligor egentligen alla stora länder, och han har gjort det så många gånger, och men han har liksom aldrig fått.
Ja, han har ju massa sådana rekord, men det är ju, du hamnar ju lätt i skymundan.
Exakt, men Messi har ju snarare tvärtom. Han har ju varit i en och samma klubb så länge. Han har vunnit allting i den klubben. Så det kanske är på något, samma sätt där, att han känner sig mätt. Han vet att han kommer aldrig kunna lämna Barcelona. Förutom när han är 32 och ska spela i Saudiarabien eller vad det nu kan bli. Eller vad gör som Pelé och börjar spela i amerikanska ligan. Då är det en sak. Men när han verkligen är på sin topp nu i kommande år, han kommer aldrig kunna lämna Barcelona. Som alternativ han har, det är egentligen att sluta när han är 28 om några år. Eller helt enkelt fortsätta köra där. Och då kanske det är så att han har börjat tappa den sista lilla motivationen, den sista lilla humöret som behövs. Och att han istället, som precis som du är inne på, han kanske är landslaget som är hans, det där han verkligen känner att han vill lyckas nu i framtiden.
Mm. Ja, men det har man inte riktigt märkt tidigare, tycker jag. Men det är kanske för att han är van vid, när man är så pass dominant i ett av världens eller världens bästa lag, då har man nog en, alltså det är oundvikligt att man bildar en viss uppfattning om sig själv också.
Ja.
Och när han då kommer till landslaget och allting inte är precis likadant, så det passar inte honom. Ingen kan ju påstå att Messi är bra i landslaget för det här.
Men det är kanske det han strävar efter att bli nu någonstans.
Ja.
För att han känner att nu har han blivit, till skillnad från Zlatan då, som inte blir legend någonstans, utan så här, det är en stor spelare i alla klubbar han har varit i, men han sista delen saknas, förutom i landslaget, han ju håller på att bli våran absolut största, även landslagsspelare. Även om han inte har tagit oss till någon stor framgång så är han ändå tvåa, gjorde nästan flest mål under den tiden, vilket är ganska bra med tanke på att man säger att
han, och han har ju tagit oss till en rad mästerskap och så, men
ja, men han ju, om jag jämför som Henke Larsson exempelvis, eller Patrik Andersson, eller Ravel, eller den som helst, de ändå VM-brons, så just den biten saknar ju tyvärr Zlatan.
Ja, men det är inte hans fel.
Nej, förstås, men du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår vad du menar. Och det är ju lite det som är med Messi också, att det kan vara det som fattas för att han ska bli den där störst genom alla tider,
ja,
också.
Ja, Argentina skulle jag, alltså, jag är ju sällan i Argentina, eller aldrig i Argentina, men jag
inte varje eftermiddag.
Men jag antar att de fortfarande ser Maradona som den största.
Ja, det hoppas jag nästan, ja. För att han måste vara större.
Precis.
Men han har gjort mycket mer för landet än vad Messi har.
Exakt.
Gjort.
Och kanske är det så att Messi börjar tröttna på livet. Eller tröttna på livet, inte så. Men alltså, han börjar tröttna på livet i Barcelona någonstans. Så att det är därför humöret börjar svänga. Han börjar få lite hybris över sig själv. Kanske tror att han ska få med sig allting. Och nu när han inte får det längre. Eller inte får det med sig. Nu när han inte får det kanske på samma sätt som tidigare. Kanske inte riktigt lika bra som var för 2 år sedan eller så. Så kanske det går ut över humöret och att det, vi kommer få se en hel dominant Messi i VM nästa år istället. Kanske. Så det vore ju faktiskt väldigt kul att se hur bra Messi kan vara även på landslagsnivå. Måste man säga.
Mm. Men han har ju en skön stil. Nu sitter jag och tittar på matchen. Och Barcelona är i anfall. Och jag behöver inte ens förklara för lyssnarna hur ett anfall när Barcelona har bollen ser ut. Men Messi liksom, han har rört sig 3 meter åt olika håll under nu 2 minuter typ. Han bara lunkar omkring ju. Och sen så, ja nu, nu vill jag ha bollen. Då går han och möter lite grann och går ner nästan på egen plan halva för att liksom komma loss någonstans ifrån. Och jag kan tänka mig att man, ja, spelglädjen känns inte helt.
Nej.
Känns inte helt på topp.
Nej, det gör faktiskt inte det.
Nej.
Det finns ju många idrottsmän som blir bättre ju mer upppumpade de blir. Många brukar lyfta fram Peter Forsberg.
Lever med hypen, ja. En sån som Zlatan är ju bättre än när han när han är Zlatan.
När det börjar hetta till och han har någonting att slåss mot. Han säger det också att han slåss ju för det här med revansch, strävan efter revansch och sådär har ju varit väldigt drivande för Zlatan. Att han behöver någon som man kan möta och slå. Om man förlorar så ska han slå den nästa gång. Och Messi kanske inte är en sån person som behöver vara arg. Utan han kanske ska vara den gamla vanliga svärmorsdrömmen helt enkelt. Om man får uttrycka sig så. Så att, det är intressant att se. Och det ska vara intressant att se vad den här säsongen tar vägen. Om det förra säsongen kanske var den sista riktigt dominanta vi fick se med honom. Nu har han ju börjat få problem med skador och så också. Ja, kanske man utan att dra allt för frastade slutsatser så får vi se många år till han spelar. Han är väl bara 26, men han har ju varit med lika länge i världstoppen som spelare som Zlatan nästan. Han har inte varit, de har nästan varit med i världstoppen lika länge.
Ja, exakt.
Han har ju varit lika rutinerad som en 32, mer eller mindre.
Men han, nu såg jag han i närbild. Hans nya frisyr, eller nya, det fick han väl förra året. Känns som att han är lite mer brydd om sånt också.
Ja. Det passar inte honom alls.
Nej, han ska ju vara den lilla pojken som bara gillar att spela fotboll.
Exakt. Och det gärna börjar komma ifrån lite grann.
Ja. Det är väl någonstans, det är någonstans där vi kan landa i Messi-analysen.
Ja.
Men, ja. Nu har du gått 5 minuter av andra halvlek och Atletico gör det fortfarande ganska bra, eller?
Ja, verkligen. Och de har ju, om vi ska gå in på lite personliga favoriter i som Bosse Pettersson skulle ha sagt i Atletico Madrid, så har vi en gemensam där kan vi säga i form av Diego Costa som ju har varit oerhört bra säsongsupptakten för Atletico och väldigt bra även i den här matchen. Och var ju rykten om att han skulle gå till Liverpool nu här sommaren, men så skrev han på ett nytt kontrakt med Atletico till 2018 tror jag, eller då 2016 rent av. Och
2018.
Det var 2018, ja. Och det känns ju med honom och David Villa, så känns det som att i och med att Atletico är med i Champions League i år också, ska bli väldigt intressant att se vad de kan göra där. De kommer ganska långt på sådana spetsspel. Sen har de lite sköna profiler bakom, som Arda Turan exempelvis. Det är spännande lag Atletico.
Men ett respektabelt skägg har vi konstaterat.
Ja, verkligen. Det finns inte så många. Det finns väldigt få respektabla skägg i fotbollsvärlden. Det är Olof Mellberg som
Pirlo får man ju väl också nämna. Ja, eller han har rakat det nu.
Ja, jag vet, han har ju inte haft det hela karriären riktigt. Och det är inte alls heller. Men det är inte Pirlo är kanske ingen spelare man.
Ja, det har ju verkligen du har. Men han ser ju 10 år äldre och ser verkligen ut som en massmördare nu.
Han ser inte ut som en fotbollsspelare.
Nej, men på ett positivt sätt. Det finns ju något kul i det också.
Exakt. Ja,
helt klart.
David Seamans mustasch som har varit de sista 10 årens bästa fotbollsskägg får man säga. Förr i tiden var det väldigt populärt med skäggfotbollsspelare om man ska dra en sån diskussion. Men
med ansiktsbehåringar.
Främst mustascher då, Ian Rush exempelvis. Men
generellt sett så tycker jag att fotbollsspelare är för snygga nu för tiden.
Ja.
Att man lägger för mycket krypare.
Väldigt få fula fotbollsspelare.
Det finns ju en fotbollsspelare som därmed får vara snygg. Och det vet jag att åtminstone Hannes Fredlin håller med mig om. Mario Gomez. Ja. Han är ju som Hannes brukar säga, världens snyggaste fotbollsspelare.
Mm.
Det är ju någonting med hans frisyr som är, när man har en sån frisyr och den ändå lyckas ligga på plats i 90 minuter, det är imponerande.
Ja, det är imponerande. Det är imponerande. Ja, jag måste
verkligen.
Tänker lyfta fram Olof Mellberg där som den snyggaste fotbollsspelaren i världen, måste jag säga.
Ja, men han är väl sådär djuriskt snygg som jag vet att Wayne Rooneys fru förklarade i en intervju att det var det hon gillade med Rooneys utseende.
Okay.
Att han var djuriskt snygg.
Ja, ja.
Och den liksom argumentet får man ändå köpa.
Mm.
Eller beskrivningen i alla fall. Står där Neymar junior på hans tröja?
Ja,
det är ju rätt fjantigt.
Det är alltid det.
Det är ju fjantigt.
Ja, det är fjantigt. Man undrar ju om det, om det finns en Neymar senior eller om det är junior också är en del av ett artistnamn.
Mm.
Men då är det ju töntigt.
Ja, just det, Neymar måste vara ett artistnamn också helt, ja.
Ja, han är ju brasse. Det är få brassar som har sina riktiga namn. Och vi konstaterar...
Nej, men de brukar ha någon variant av sitt mellannamn, ja. Blablabla, typ.
Men det som vi konstaterade med angående brassar och som spelar i Barcelona och deras tröjor, så är Daniel Alves helt sonika och bytt tröjnummer från 2 till 22. Och vi kan inte
riktigt liksom komma fram. Oh, jävlar vilken tackling. Hur som helst, vi kan inte riktigt bara gult där, ja.
Nej, det
men på tal om tacklingarna som bara blev gult eller som inte blev gult överhuvudtaget, såg du Valencias i City eller United Chelsea? Valencias tackling på Oscar.
Det måste jag ha missat.
Det, på mitt plan, första halvlek. Alltså det var, ja, i Spanien hade det blivit rött.
Mm.
Det blev inte ens gult.
Nej, både på gott och ont.
Ja, Oscars min, han bara, fick han en smäll till sen en minut senare. Han bara kände att nej, vad är detta? Jag vill inte mer.
Det blir för övrigt en väldigt intressant match nu när vi vinner Manchester United mot Liverpool på söndag nu, i och med att United tappade poäng hemma mot Chelsea, så blir det en liten press på Moisen då och hans United. För skulle de förlora mot Liverpool på Anfield så skiljer det faktiskt 5 poäng upp till Liverpool som då leder serien. Om Tottenham kan också göra det om de vinner. Så att det är...
Är det guldrycket vi ser?
Liverpools guldryck. Sen säljer de guldet i januari när de säljer ut.
De gör en Malmö FF.
Ja, exakt. Nej, men guldryck är förstås inte, men det, jag tror det är väldigt viktigt för Manchester United att inte förlora den matchen. För som sagt, om Liverpool vinner och sen Tottenham, och när de möter Arsenal också, det är lite samma situation för Arsenal där. Skulle Liverpool och Tottenham vinna de två matcherna, då är det de två på 9. Och sen vet vi att Chelsea tar på poäng. City är ju förlorade. Och att då United Arsenal kanske börjar halka efter lite grann.
Chelsea är väl på 10 poäng då?
Ja, precis. De spelar, de spelar inte i helgen i och med att de spelar mot Bayern München i superfinalen.
Ja,
det blir ju ytterligare pepp mot Mourinho återigen.
Verkligen, ja just det.
Mm.
Och verkligen en het drabbning.
Mm.
Nej, det känns också som ett otroligt onödigt koncept.
Det blir ju hett i och med att det är Pep mot Mourinho.
Ja, det lär ju bli lite
hype. Jag tror att de ogillar inte varandra för att de coachar.
Det är på fredag, va?
Utan jag tror att de ogillar varandra på riktigt, om man ska välja.
Ja, det hoppas jag de gör. Ja. För det ska de göra.
Mm.
Det där var ytterligare en vacker räddning av Victor Valdes som har växt fram till en planens gigant, skulle jag vilja hävda.
Det är dags att peta Casillas även i landslaget nu.
Ja, får han inte spela i klubblaget så måste han ju petas. Så är det ju.
Är inte Adam spanjor för övrigt?
Ja, det tror jag väl.
Skulle vara intressant att se.
Men visst är det så att om inte Diego Lopez säger det.
Mm.
Eller?
Mm.
Ja, han måste ju... Det är helt sjukt att Casillas inte startar.
Nej, men det är ju klart att... Det är måste. Om Del Bosque tycker att Casillas är bättre målvakt och Ancelotti tycker att Diego Lopez är bättre målvakt, så har man ju svaret där. Det är inte konstigt än så. Tycker Del Bosque att Casillas är bättre så...
Vem litar du mer på, menar du?
Nej, men jag menar bara det att det är så här, han måste ju inte stå i klubblaget från.
Alltså, det är Globus. Kan inte ens komma med i truppen, det är det som är.
Nej, de brukar köra med, nu för tiden kör de med De Gea och Pepe Reina / Valde som backups bakom.
Ja, det är ganska givet att De Gea, kan jag tycka.
Ja.
Med tanke på åldern och vad han spelar och hur duktig han har blivit.
Exakt. Sen är det ju kampen av Pepe Reina och Victor Valdes brukar vara en tredje målvaktspost.
En ganska tråkig position.
Ja, det är ju...
kan vara en av de tråkigare positionerna i truppförslag, skulle jag vilja hävda.
Peppe Reiner har vunnit 2 EM-guld och 1 VM-guld på vart tredje mål faktiskt i spanska landslaget. Mm. Och det är ändå mer fler VM-guld än vad jag har.
Och då utan att behöva vara liksom, det är fler än du. Ja. Och då räknar du med dina FIFA.
Ja, jag räknar med, exakt, jag räknar med alla titlar på alla spel också ändå.
Mm.
Nej, yeah. Så det är, på ett sätt kanske det är världens trevligaste jobb. Man brukar säga att vara reservvakt i NHL är världens bästa jobb. Man tjänar bra och man behöver inte göra speciellt mycket.
Mm. Jag öppnar båset.
Precis, och då får man stå lag. Man vet att man kommer på stå ungefär 20 matcher per säsong kanske. I värsta fall. Men kanske...
Och då är det matcherna det inte gör så mycket om de förlorar. Ja,
precis, så det kanske är samma sak på tredje mål till spanska landslaget.
Verkligen. Men innan vi avslutar, nu vet jag att vi har gått över vår 30 minuters gräns, men jag vill ändå
skriker i örat.
Mm, jag verkligen knackar på min dörr, nu får du fan skärpa dig. Men jag vill bara kort nämna att vi grupperna, de fyra grupperna till lottningsgrupperna, Champions League-lottningen äger ju rum imorgon, tror jag, om jag inte minns helt fel.
Det stämmer, ja.
Jo, torsdag kväll.
Ja, jag tänkte att det blir ju idag nu när podden läggs ut då, så jag.
Ja, just det, du tänker säga torsdag.
17.30 vill jag minnas att det var.
Ja, men hur som helst,
17.45 på VSAT, fotboll och djursport.
Ganska, det känns som att det kan bli ganska roliga grupper.
Men det är få dåliga lag, det brukar alltid vara något.
Nej, men hör lagen i pott 4, där är ändå Napoli, Celtic och Real Sociedad som jag tror tre lag som absolut kan mäta sig.
Ja, det är inte de lag man vill ha från fjärde sinnesgrupp, man säger så.
Inte direkt, verkligen inte Napoli.
Nej.
Atletico Madrid var ju nära att komma i första gruppen. Hade inte Arsenal gått vidare så hade de hamnat där. Men de är i andra. Även i tredje där man hittar Manchester City, Dortmund.
Oj, oj, oj.
Galatasaray. Det är inte jätte... Det kan ju bli en grupp med... fast det är ju en grupp som vi nästan känner igen. Napoli, Manchester City, PSG och Barcelona till exempel. Eller Real Madrid, eller United, eller Bayern München.
Ja, man ska ta fram en absolut mardrömsgrupp, så skulle jag ändå säga att det är... Första gruppen är Bayern, från andra är PSG, från tredje är Dortmund, säger man då.
Ja, fast Bayern och Dortmund kan inte vara i samma.
Det stämmer, då blir City. Och sen på sista så är det ju Napoli utan tecken. Fast man vill ju inte möta Chelsea eller Celtic heller, men Napoli är Napoli. Och om man ska dra en absolut drömgrupp lite kort då, så måste man ju ändå säga att Benfica från första, CSKA Moskva från andra.
Nej, Marseille va? Nej, CSKA kanske.
Nej, CSKA tror jag.
Eller Kjell.
De måste ju få ta AIK förra året, CSKA.
Shakhtar är ju inte Shakhtar längre.
Nej, men jag säger, nej, de måste ju tappa Mkhitaryan, William sista åren. Ja, men jag håller fast i CSKA. Sen från tredje gruppen känns ju absolut sämst Olympiakos, tycker jag.
Nej, de är ju tuffa. De släpper inte in mycket
kanske, på. Baser kanske något sämre. Och sen från sista... Det är ju, Köpenhamn har varit så usla i danska ligan, så de känns som att de inte alls är ett hot i år. Ostria Wien och Pilsen är också ganska svaga lag, men...
Ja, Pilsen tror jag kan vara lite halv sticka upp lite faktiskt. Ja. Det är min, höjer mitt, en varningens finger för Pilsen.
Ja, det tycker jag ska göra. Ja. Det är kul att se Ostria Wien, det var länge sedan de var med också.
Ja, men jag kan tycka att, nu förstår du ju det, men annars tyckte jag att Pilsen blir ett hot i år. Det höjer ett varningens finger för. Skulle kunna bli slutorden. För podcasten.
Ja, men det
tycker jag var bra. Det kan vi tycka vi enas vid. Ja, men vi tackar för att ni har lyssnat. Och säger helt enkelt tack och godnatt.
Tack och godnatt.